en podcast från Aftonbladet.
Välkommen till Sportbladets VM-podd. Jag sitter här i studion med Makoto Asahara och Andreas Tjeck. Vi ska prata grupp G och grupp H, de två avslutande grupperna i det här VM-et. Det 22:a mästerskapet. Andreas, det har jag hört i lite olika sammanhang. Men framförallt, vi känner ju dig som en Brasilien-konnässör som nu ska få lägga ut texten om det här gänget.
Exakt, jag har ju fått det epitetet. Jätteoriginellt att ha Brasilien som andra lag.
Jag känner i och för sig mest som en FPL, jag vet inte om man ska säga FPL-nörd eller...
Ja, FPL-expert skulle nog vara fel, men nörd är snarare...
Jag tror att du leder vår FPL-liga just nu, gör du inte det?
Jag tror att jag leder vår egna manager-spelet där, men inte... FPL, där går det,
det är för dåligt.
Köprätt.
Det är för dåligt. Nu ska vi prata grupp G i VM. Där hittar vi Brasilien, Serbien, Schweiz och Kamerun. Riktigt stökig grupp det här.
Bra VM. Riktigt bra VM.
Ja, men det finns så mycket profiler att prata om här. Vi dyker ju bara rätt ner i Brasilien tycker jag. Såklart, alltid ett favoritskap över Brasilien. Ganska tuff väg har de den här gången dock. Innan vi kommer in på själva laget och uttagningarna, de måste prestera från början i den här turneringen. De kan inte riktigt mjukstarta som de har gjort vissa mästerskap för att komma igång liksom framåt kvartsfinal och semifinal. Här gäller det att de hittar spelet på en gång.
Ja, så är det, och vi har ju suttit här de senaste VM-slutspelarna och snackat upp Brasilien som de stora favoriterna, och sen ryker de mot Tyskland eller Belgien eller vad det nu är i kvartsfinalen. Och jag lämnar in ett VM-tips till vår bibel, och jag vill minnas att jag fick det till att brassarna skulle möta Holland i åttondelen och Frankrike i kvarten.
Ja.
Hur hamnar du där? Du måste alltså någon ha slutat tvåa då av de här stor någonstans.
Ja, exakt. Men oavsett,
oavsett så kommer de få en väldigt, väldigt tuff resa fram.
Så är det. Men om vi tittar på truppen som kom häromdagen, så är det ju, det är klassspelare på varenda position, och offensivt sett så är det ju löjligt hur många alternativ det finns.
Jag menar, som Liverpool-supporter så känner man ju väldigt mycket för Roberto Firmino, som då inte blir uttagen till det här sista VM:et i hans karriär. Han har ju en massa landskamper för Brasilien i sin karriär bakom sig, men han tar ju helt enkelt inte plats i den här offensiven.
Nej, exakt, och det är ju en av stackisarna såklart, men skulle jag nästan kunna säga att det var Martinelli som liksom pressade sig själv in i den här VM-truppen lite grann på Firminos bekostnad.
Ja. Stackis, trots att Firmino har haft fin form just de här senaste månaderna, så har han ju inte spelat på sin högsta nivå om vi går tillbaka någon säsong eller så, samtidigt som Martinelli ju är framtiden, i alla fall en stor del av framtiden tillsammans med några andra spelare såklart, för det här brasilianska landslaget.
Ja, så är det ju. Om vi bara tittar på de offensiva spelarna, så finns det ju liksom 72 yttrar för Tite och snöra runt på. Och rena nio så har det Richarlison och Jesus och även Pedro som har varit fantastiskt i Flamengo. Men just den ersättaren till Neymar, om han nu skulle gå sönder eller bli avstängd, vi ser ju rätt ofta han spelar ju ganska hårt och drar på sig gula kort för filmningar och
det finns inget spel som får så mycket stryk som Neymar.
Nej, så är det. Men jag menar, just som rak ersättare, om nu Neymar skulle gå sönder, då hade jag tyckt i alla fall att det hade varit bra att ha Firmino med i truppen. Men å andra sidan, det finns ju som sagt så många bra offensiva spelare att tillgå.
Ja, för han är ju mer en playmaker-typ än till exempel en Vinicius eller även en Martinelli och så vidare. Han har ju lite andra egenskaper, lite djupare planen, mer bollvinster och så vidare. Men, och det är ju så, Firmino är ju en väldigt unik fotbollsspelare, men här fick han inte plats.
Sen är det ju så att Tite älskar Jordi Carlisson. Ja. Alltså just den speltypen, han vill ha den här grötiga, hårt jobbande centralforwarden framme. Sen har han ju Neymar bakom. Gissningsvis, det är ju väldigt svårt att säga exakt hur de kommer ställa upp, men det lär väl vara Vinicius till vänster och Rafinha till höger. Gissar jag i en utgångsläge med Richarlison på topp?
Ja, alltså jag skulle nästan säga att Rafinha är mer given än Vinicius från start, vilket kan låta helt sjukt med tanke på hur bra Vinicius har varit i Real Madrid. Men jag skulle säga att det är egentligen bara tre spelare, eller fyra, som är helt gjutna. Det är Alisson, det är Marquinhos, det är Casemiro och Neymar. Sen finns det alternativ på alla andra positioner. Men det man kan säga om Tite är att han har ju sina favoritspelare. Vi har sett det förra morgonen också, till exempel William som han spelade liksom hur länge som helst, ja. Så att han egentligen inte borde fått spela. Fred har ju spelat mycket på mittfältet.
Fast det vill göra det nu också.
Eventuellt, men å andra sidan är Paquetá en Tite-favorit som han väldigt gärna vill ha på planen.
Så är det också.
Och då är det ju Fred som rycker på bekostnad i så fall.
Ja, för Casemiro, jag menar, visst, Casemiro kanske inte har haft sin allra bästa säsong. Han har ju kommit in till det här Manchester United och varit väldigt bra. Absolut. Men han har ju varit verkligen ryggraden i det här brasilianska laget under så många år. Vi ser väl inte att det finns någon som utmanar honom om den positionen som kommer under från någon ung, va?
Nej, de behöver det ankaret, och alternativet är ju...
Ja, Fabinho, ja, kanske, som ju
Fabinho,
är väldigt
formsvag,
får man säga.
Fabinho som har väldigt svag säsong i Liverpool. Ja. Mm. Eller då Fred. Mm. Men Casemiro skulle jag säga är helt gjuten när han kommer att spela varenda match.
Det är väl nästan den viktigaste spelaren för dem att inte få någon skada på egentligen. Alltså Neymar absolut, såklart, men du har ju sån enorm uppsjö av offensiv kvalitet som vi pratade om. Alisson, ja, då har du Ederson bakom, det är inte fyskan där. Marquinhos, ja, då har du det är Thiago Silva, eller om det är Eder Militao som går in. Precis. Där. Och dessutom Gleison Bremer som ett alternativ också. De har ju en otrolig uppsjö. Alltså en av svagheten i det här Brasilien som man ser, tycker jag, är ytterbackspositionerna. Mm. 39 år i Dani Alves.
Var det helt otroligt att han fortfarande...
Han är fortfarande fantastisk. Men
ja,
sen...
och det är ju lite kontroversiellt ändå, får man säga, att han är med. För att det är ingen som räknar med att han kommer spela. Å andra sidan hade man inte heller trillat av stolen om man dyker upp där från start i öppningsmatchen. Men det känns så lite som att han är med i rollen som en slags lagpappa. Han vet vad de här matcherna betyder. Och en viktig liksom person i omklädningsrummet, även om det finns många ledare i laget, så ja, och det är också så här, skulle han ha struntat i att ta ut Dani Alves och ha Militao, kan ju även spela högerback liksom, skulle han kunna få in en till offensiv spelare då i så fall, till exempel Firmino eller Gabriel i Arsenal som många vill ha in också, så att det var inte helt okontroversiellt att ta med 75-årig Dani Alves i den här truppen, men någon funktion fyller han väl.
Men det var Danilo som är första valet där. Eller Militao till höger är väl ganska sannolikt att han kanske går ut då. Vänsterbacken, Alexandro är en sån spelare man är förvånad över ens plats i det här laget fortfarande. Men de har lite problem på den positionen. De har ingen solklar spelare som håller absolut världsklassnivå som övriga idag.
Nej, och det känns ju så konstigt att säga att Brasiliens svaga punkt är ytterbackarna med tanke på vad de har haft.
Vad de har haft, ja. Men det är väl kanske lite på grund av vad de har haft, om man känner att det är en svaghet. Ja. Sen är det ju, du ska ju ha en spelare från inhemska ligan som vi i västvärlden inte har koll på, typ Pedro som du nämnde här. Det är ju inte en brasiliansk landslagsgrupp utan någon sån.
Så är det. Och jag tror han kommer ha lite joker funktion i det här VM:et, att Richarlison kommer vara den nya som spelar från start. Jesus kommer få sin inhopp, men jag tror också att Pedro kommer få lite speltid här och där. Han har ju varit, som sagt, fenomenal i Flamengo. Vann skytteligan i Copa America, så att det är ingen duvunge på något sätt. 25 år gammal, har fysiken. Inte jättesnabb, men otroligt vass avslutare också.
Men man saknar ju anfallsfreden då.
Ja,
Fluminense, ja. Fred.
Nej, det gör man väl. Det gör man faktiskt inte.
Men där, jag gör det.
Det finns ju två saker som alltid är intressant med Brasilien. Dels är det ju den här spännande, sprattliga talangen som gör stor succé i Brasilien, men som vi i Europa inte har lika bra koll på. Så finns ju alltid den här kontroversen med den här som då Gabriel Martinelli är i det här laget. Brassen som har haft en karriär i Europa men som inte är känd i Brasilien. Det har ju varit ganska mycket kritik, och det är ju såklart att för att Firmino har en stor fanskara i Brasilien, men det är ganska få som vet vem Martinelli är där borta. Visst, man vet att det är en brasse som spelar i Arsenal, men han har ju ingen karriär där borta. Han är ju inte ett household namn och för att peta då en sån stor etablerad stjärna som Firmino. Det är ju alltid så här spännande, och man... Det var ju Firmino en gång i tiden var ju i samma position, för han hade ju också sin karriär i Europa för han hade något kändisskap i Brasilien, och det är ju inte helt ovanligt.
Nej, så är det ju. Jag var inne på det tidigare att Martinelli, han har helt enkelt varit för bra. Det gick inte att inte ta ut honom i den här truppen. Sen generellt så Alltså det är lätt att stirra sig blind på vad de presterar i ligan. Till exempel Richarlison har inte haft en kanonsäsong i Tottenham. Dessutom var det skadad nu ganska nyligen. Men jag tror att det är viktigare, om man ska liksom spekulera och så här säga i hur en startelva kommer se ut, så tror jag att det som väger tyngst är hur de har presterat i landslaget tidigare. Och det här som vi är inne på också, vilka titlar har som favoriter. Till exempel Richarlison har gjort 7 mål på senaste 6 matcherna i landslaget. Paketa, fenomenal i landslaget. Vinicius, sisådär i landslaget. Tror han har gjort 1 mål liksom, i hela kvalspelet där. Så att, det blir spännande att se.
Ja, det är alltid spännande. Vad tror vi om Brasilien då? Kan de ta sig hela vägen? Det är en tuff resa fram, men som vi säger, kvaliteten finns där.
Jag har dem som mästare.
Ja, det har jag också.
Ni har det båda två?
Jag satte det ganska tidigt också. Det är på något sätt, till att börja med, 20 år sen de vann senast. Det är en evighet i brasilianska mått. Det är nästan helt sanslöst att de inte har vunnit ett VM på 20 år. För det här är landet som prenumererar på VM-guld. Som har byggt hela VM-historien. Det är det här landet som har fostrat de största VM-ikonerna. Som Pelé, Garrincha, Ronaldo alltså och så vidare. Romario. De är så sammankopplade och sammanfogade med VM-historien. Att 20 år är en evighet. Och Neymar, det här är hans sista chans. De har en trupp, men framförallt så har ju Tite byggt ihop någonting under lång tid här nu.
Är det Neymars sista chans?
Han har väl själv sagt det i alla fall, sen vet man ju inte.
Ja. Det är ju ett tema som vi kommer komma tillbaka till och som vi har pratat om mycket om i tidigare avsnitt. Ju. Och så kommer vi, som vi kommer nämna här också lite längre fram när det gäller Cristiano Ronaldo, när vi pratar grupp H.
Alltså han kan säkert dyka upp som en joker i en trupp längre fram beroende på hur karriären fortlöper, men just det här att den här chansen känns väldigt bra för just det brasilianska landslaget med tanke på att du har också en väldigt bra mix av erfarenhet och ung talang som ska hävda sig. Du har en trupp som är byggd också bakifrån. Han har ju satt den här defensiven, de är samspelta, de är vana att spela vid varandra och de gör bra resultat. Och har dessutom ett VM-misslyckande med den här kärnan bakom sig. De har lärt sig från det VM:et i Ryssland. Jag tror att utifrån på förhand, allt kan såklart hända ett VM, men för mig är de guldfavoriter.
Jag känner väl lite samma sak. Å andra sidan har jag känt det de senaste VM:en också, att det här ska liksom räcka hela vägen. Du var inne på defensiven. Den sitter som en smäck. Har ju knappt släppt in ett mål på hela kvalspelet här. Men det är ju just det här när de är vana med att möta liksom Ecuador och Venezuela och så kommer in i ett gruppspel och får, ja, det är ingen jättelätt grupp, men det är ändå lag de ska slå. Och sen helt plötsligt växla upp då och ställas mot ett Holland eller ett Frankrike. Det är ju då det har liksom låst sig. Mm. Fortfarande sett ett litet frågetecken det här med att om liksom matchbilden inte blir som de har tänkt. Finns det någon spelare som kan liksom förändra matchbilden? Det är många så här liknande spelartyper.
Det är väl just den där då offensiva temposättaren på mittfältet som du lite saknar. Du har ingen spelare som är den exakta typen.
Det skulle vara Bruno Guimarães i så fall.
Ja,
han är ganska bra på just det.
Han är ganska duktig på det här.
Absolut, så är det väl givetvis. Men alltså just där, du har väldigt mycket teknisk kvalitet. Du har många fidget spinners så att säga. Men
där ligger jag underläge med 10 minuter kvar. Vad har du för fyrtorn att skicka upp och skicka långbollar på? Liksom. Plan B finns ju inte riktigt. Nej.
Men som sagt, det finns några bananskal i den här gruppen också. Vi ska inte bara prata Brasilien. Vi ska också nämna Serbien såklart. Jag menar, typiskt bananskalslag, är de inte det?
Alltså du menar på att de halkar ur själva?
Nej, att det är ett sånt lag man kan halka på. Och de har ju gjort det, de har ju underpresterat och spelar ju liksom en annan slags fotboll nu. Nu är det ganska offensivt. Man har Vlahovic, man har Mitrovic såklart. Apropå
fyrtorn och skicka bollar på.
Ja, där finns det. Även så här, Tadic, Milinkovic, Savic, det finns ju kvalitet. Dessutom har man ju gjort sig av med lite grann den här grisfotbollen som man stod för en gång i tiden som inte var så framgångsrik och är mer, känns ett mer spännande lag, mer offensivt lag som kanske... En gång i tiden, vi pratade mycket om Serbiens backlinje en gång i tiden med Ivanovic och Kolarov och de här.
Vidic och hela gänget.
Ja, precis. Ja, och nu är det ju liksom det andra delar av planen som ska leverera och göra det för Serbien nu.
Det svåra är väl att få Mitrovic och Vlahovic att funka tillsammans lite på något sätt. Mm. För det är ju två av de absolut främsta spelarna, men det är ju två spelare som båda har vissa target-egenskaper, stora buffliga
forward. Vissa target-egenskaper.
Ja, för att uttrycka det milt. Jag tror nog Mitrovic ändå är första av att han har ju öst in mål för Serbien. Han har varit helt strålande här i Fulham. Jag tycker man behöver få in Vlahovic på någon vänster där också. Men det, då blir det ju väldigt mycket ansvar som också läggs på Sergej såklart på mittfältet. Mm. Filip Kostic med hans egenskaper tror jag kommer bli jätteviktig för dem på vänsterkanten. Vad han kan bidra med. Dusan Tadic givetvis. Och sen att ett ganska på pappret svagt försvar håller. För att på pappret ser inte det här försvaret jätteskräckinjagande ut. Sen är ju Serbien har haft svårt i gruppspel väl de har tagit sig till VM. De har underpresterat ofta. Nu möter de bland annat i Schweiz vi kommer in på som är väldigt vana vid att leverera just när det blir mästerskap. Så det är väldigt pressat Serbien tror jag att ändå lyckas ta sig vidare från den här gruppen. Sen har de ju absolut materialet för det och de har ju visat i kvalet vilken enorm högsta nivå som finns i laget. Och vi i Sverige vet ju om vilken nivå Serbien har om inte annat från Nations League-spelet här nu i höstas.
Absolut.
Det jag tror man inte ska underskatta är Mitrovic form. För det är ändå ett mästerskap som kommer mitt i säsongen.
Ja.
Och det har ju varit sån otrolig leverans i flera månaders tid. Nu har han haft lite skadeproblem här på slutet, men jag menar, det närmare målgaranti än så kommer man ju inte.
Nej, och det är ju så här, det är också typiskt så här, ett Brasilien, ja, men om man är lite så här, man skjuter lite för mycket utanför, får det inte riktigt att stämma, och sen kliver Mitrovic upp och
en chans, ett mål.
En chans, ett mål. Mm. Liksom lite fasta situationer, hörner, frisparkar, och spela fysiskt mot det här Brasilien och även mot andra lag, alltså om vi tänker att Serbien går vidare. Det är ju, de har ju en väg framåt med den typen, även Vlahovic och så vidare och andra spelare. Men
ska ju brasklapp här också, Vlahovic har ju ändå varit skadad nu och missat ganska mycket matcher och är ju lite av ett frågetecken här och liksom inför turneringen för att se om han är med i truppen som tar sig ut eller inte. Men ja, Mitrovic måste ju vara frisk i alla fall. De måste ju ha honom tillgänglig. Och framförallt också Sergej såklart på mitten som är alldeles fenomenal.
Absolut. Vi tar oss vidare från Serbien då och snackar lite Schweiz. Också ett sånt där bananskalslag som man kan halka på. Man vet aldrig riktigt vart man har dem, men man vet att man alltid får kvalitet när det är mästerskap. Och jag menar, då har man ett ganska spännande mittfält tycker jag. Jag menar, Granit Xhaka är ju i sin livsform, verkligen. Han är ju en otrolig renaissance. Han har varit fantastisk i Arsenal den här hösten och kommer in. Och det är också sådana här spelare, Granit Xhaka med självförtroende, med liksom lite pondus och så här. Det är ju en kanonspelare, en Granit Xhaka utan självförtroende med, det kan ju vara förstöra vilket lag som helst för att ta ett rött kort och så sprider dålig stämning omkring sig. Men det är inte den Granit Xhaka vi har nu. Spelar då vad man tror tillsammans, eller bredvid Freuler från Nottingham Forest.
Ja just det, så han är en av alla där. Ja. Man glömmer vilka Nottingham har värvat alltid. Tycker jag.
Så ett hel engelskt då inne i mittfält som ska
Zakaria och Jibril Sow är med i den diskussionen också, var med på det mittfältet. Så det är ju väldigt bra centrala mittfältsalternativ de har. Och så har du ju Kär och Akanji mittlåset.
Mm.
Det är ju väldigt bra mittback.
Akanji måste man ju säga, fått sensationellt genombrott här i City. Det var väl ingen som räknade med att han
skulle... Nej, det var ingen som såg det komma riktigt.
Beroende på skador, men han har ju spelat i stort sett varenda match och varit klockren.
Som högerback dessutom.
Mm. Ja, både och ju.
Ja, men det var ju också en värvning man blev väldigt förvånad över. Han hade ju på något sätt sanerat lite i Borussia Dortmund, men sen insåg man kanske att det var väl systemet i Dortmund som inte passade hans egenskaper. För han har alltid varit en väldigt upphausad mittback. Och han har ryktats i stora klubbar och så vidare. Men när City värvade honom för den summa de gjorde så var det ju överraskande. Och nu har han ju verkligen bevisat att det var otroligt väl investerade pengar för Citys del. Och kul för Schweiz också att få honom matchträna till det här mästerskapet. Jan Sommer har vi också bakom dem.
Jag skulle precis säga det. Det finns ju två pjäser här som man inte pratar kanske så mycket om alltid. Men som alltid när det är mästerskap vet man kliver upp och levererar för landslaget. Och då tänker jag på Jan Sommer och Sherdan Shaqiri. Mm. Alltså för att de två är så viktiga för det här schweiziska. Det spelar liksom inte så stor roll vad de gör under säsong i sina klubblag. Så man vet att de är nycklar i det här schweiziska laget. Och båda kommer vara väldigt viktiga här också såklart. Ja. Sen är ju frågan, vem ska göra målen?
Seferovic såklart. Target på talan där. Ja. Eller Brile Embolo har du också som kom in i det här laget.
Det är sjukt att Embolo fortfarande bara är 25 år gammal. Det känns som att han har varit med i så här, ja, 25 år.
Ja, det känns så.
Alltid den här talangen som aldrig blir något.
Ja, nej, men han var ju supertalangen och, som man trodde skulle vara nästa liksom, riktiga storstjärna. Har ju inte riktigt blivit så, men han är väl ändå första alternativet där fram.
Bra Bundesliga-nivå på honom. Det ska ju ses som Jens Sommer också. De spelar ju båda i... Nu ska vi se, Embolo kan ju till och med flyttat därifrån i alla fall. Ja. Som är i Gladbach har varit alldeles strålande, bara Bundesligas alltså räckvidd hit till den svenska TV-publiken, även om det går att se, så är det inte alltid jättetydlig för alla vad de måste komma där. Nej, men alltså det är en bra trupp. Sen är det inte en trupp som man känner, wow, det här kan gå hur långt som helst. Det är en vanligt bra schweizisk fotbollstrupp.
Det är en vanlig trupp.
Ja, men alltså, ja, Shaqiri, ja. Han har ju varit bra där borta i USA, men frågan är hur påverkas han av att ha MLS-tempo från Chicago Fire istället för att
ja,
ha...
men det är det jag menar, men han har ju också kommit ifrån säsonger där han bara suttit på bänken.
Ändå,
och när det är landslag, när det är mästerskap, så kommer han in och så är han nyckelspelare, han är den som gör poängen,
han
är
det. Här också.
Och det kommer han, han kommer slå alla fasta, ta alla fasta situationer, han har den där vänsterfoten som är liksom verkligen en poängmaskin, och så med den inställningen han har och allting som är det som runt Kärdan Shaqiri, han är ju speciell.
Ja, och det samma går ju att säga om Xhaka också, att även när han har haft sina djupa dalar i Arsenal så har han fortfarande varit briljant i landslaget. Så uppenbarligen är det ju systemet sitter, spelarna vet vad de ska göra och det är ett väloljat maskineri.
Verkligen.
Och det är därför de har gått långt i många slutspel.
Från ett väloljat maskineri till Kamerun.
Ja, det har varit stökigt inför det här mästerskapet också, faktiskt. Men
de har Choupo-Moting.
Och han levererar verkligen. Jag tycker det är helt sanslöst att han inte nominerat i månaden spelar i Bundesliga faktiskt den här månaden. Skandalöst nästan med tanke på hur fruktansvärt bra han har varit. Och han är ju med i truppen givetvis, i den kamerunska truppen. Någon som också är med, borde säga givetvis på det, men det var inte så givetvis, är André Frank Sambo Anguissa i Napoli. Typ, jag höll på att säga typ världens bästa fotbollsspelare under hösten, nu överdrev jag lite, men han har ju varit helt strålande, en fröjd att se spela fotboll just nu. Han var...
Deppigt att jag som Fulham-supporter och situationstecken att...
att han var så kass.
Han levererade ju inte i Fulham, det kan man inte säga.
Nej, han gjorde inte det, men det fanns ju någonting där, det fattade man ju liksom.
Nej, helt briljant i Napoli, men... Han har ju inte varit lika briljant när han har dragit på sig landslagströjan. Och han har ju fått ganska mycket kritik från det. Samuel Eto'o har ju varit ute bland annat. Han har inte lyckats släppa det där landslaget riktigt än. Han är ju och hugger i media och så vidare. Och han har sagt det att han var kritisk mot Sambo Anguissas landslagsform och undrar vad han höll på med. Sambo var inte uttagen på i sista samlingen inför VM. Och då kom ju rykten att det här har skurit sig helt och är han betad från den här truppen. Lyckligtvis är han ju inte det eftersom att han var med nu då. Och det är ju viktigt såklart att ha in honom. Tycker jag är en ganska kul trupp på pappret. Men, ja, Onana i mål har ju dessutom intermålvakten som har helt petat Samir Handanovic där. Vi nämnde ju tidigare Choupo-Moting såklart. Nkolo i försvaret. Men det är bra lag, men samtidigt, det kan ju alltid implodera när det är Kamerun i ett VM. Vi minns ju när de vägrade gå på flyget inför 2014 för de inte fick de bonusar de ville ha från förbundet. Och,
ja.
Jag minns ju Benoit och Ekotos yxslag mot någon i ryggen från någon VM också. Det var ju
det
sjukaste som har hänt. Ja, alltså Ekotos var väl en dåre även på andra sätt. Alltså, vad händer den här gången? Det man undrar.
Men de har ju också en superprofil i Rigobert Song på sidlinjen som man verkligen vill ska få
lyckas,
ihop det här laget. Liksom. Man
har behövt en Rigobert Song i försvaret också, kan jag känna.
Ja, så att, precis.
Eller en Joel Matip.
Han har ju spelat. Han har ju ett 20-tal landskamper för Kamerun, men jag tror att det är ju ganska många år sedan det skar sig mellan honom och förbundet nu. Jag tror att han ångrar lite grann kanske att han valde Kamerun där ganska tidigt istället för Tyskland. För jag tror att han hade fått chanser i det tyska landslaget under några av de här.
Fast har du haft en kamerunsk landslagskarriär utan att det skär sig med förbundet?
Nej,
ju inte haft det. Det går ju inte. Det är ju alltid på något sätt. Man hoppas ju att de ska bara få lite lugn och ro och få spela fotboll istället. Att det ska lösa sig på så vis.
Precis.
Men det är ju för svår grupp.
Ja, det är för svår grupp för Kamerun.
Det kommer inte räcka.
Vilka tror ni? Om vi, nu är det dags att tippa då. Ja. Grupp G.
Jag har ju brassarna som etta då. Och sen har jag faktiskt Serbien som tvåa. Mycket på grund av Mitrovic.
Ja.
Samma här faktiskt. Skrälltipset jag har är väl att Schweiz hamnar sist i gruppen. Det var det jag lämnade in i alla fall. Men det är bara mest av egentligen ingen annans skäl än att de har verkligen lyckats och varit så stabila i varje mästerskap år efter år. Någon gång måste det väl ta slut. Det är bara den magkänslan som jag har gått på där. Och som sagt, jag gillar ju Sambo Anguissa väldigt mycket som spelare. Jag tycker han är helt fenomenal. Och jag hoppas att han får visa det under VM:et här också. Sen hoppas jag att Napoli får behålla honom också. Men
det jobbiga med så med Anguissa är att man har ju sett honom vara så dålig i andra sammanhang. När omständigheterna inte stämmer och miljön är fel och så vidare. De har ju sett honom vara sämst på plan.
Han är ju väldigt bra på att framstå loj, om vi säger så på planen. Alltså just på att han kan ju börja snurrklaxpassa bollen på egen plan halva när han är pressad. Men han löser ju de här situationerna allt som oftast. Så att nej, jag tycker en helt fenomenal spelare att titta på.
Då lämnar vi grupp G och så går vi över till grupp H.
Ska inte du ska tippa? Väl också tippa?
Ja, just det. Jag ska också tippa. Ja, men jag tror som ni. Jag tror dock att Kamerun kommer komma sist här.
Det är det rimliga tipset egentligen.
Jag hör vad ni säger om Anguissa. Det var lite som jag var inne på, men Är han Napolis Anguissa eller är han typ Fulhams?
Eller Kameruns Anguissa som han har fått kritik för att vara. Det är just
det. Ja, men det är precis det. Jag menar Choupo-Moting, absolut. Han har petat in bollarna för Bayern München och varit väldigt bra. Det är liksom att bära ett kamerunskt landslag i ett VM.
Men nu är han också nära att faktiskt få en transfersumma liksom betald för det första gången i sin karriär om man skulle göra ett super-VM här nu, Chopodowski. Så att,
ja, precis. Så att jag tror att Brasilien vinner den här gruppen för Serbien, Schweiz och Kamerun. Ja, Sportbladets VM-podd är sponsrat utav Hyper.com och då har jag ju i vanlig ordning då ringt upp Steven Lee Holmdahl när vi pratar grupp G och grupp H. Och där hittar vi ju den sydamerikanska jätten Brasilien. Men det är inte de som du har tagit sikte på den här gången, eller hur?
Nej, alltså det är ju, alla pratar ju om Brasilien och Frankrike och Argentina och Spanien och sådär. Men överlag så känns det som att det är ett lite konstigt VM här. Det är mitt i vintern och det ska spelas i Qatar och så. Så någonting säger mig väl att det kanske skulle kunna hända någonting annorlunda även där. Så om man då ser bortanför de här storfavoriterna och tittar lite på andra sidan staketet så tycker jag att Uruguay ser superintressant ut. Och vi får dem som turneringsvinnare till 41 gånger pengarna. Och med tanke på materialet och vilket gensvar man fick på tränarbytet under kvalet här i slutet. Så de har lite X-faktorer också. Darwin Nunez tror jag kommer bli alldeles utmärkt här i VM nu när han slipper prata engelska som han inte verkar tycka om i Premier League. Och så har de ju fortfarande de här gamla rävarna med Suarez och Cavani och det där. Så att det finns lite mix av både hunger, vilja och rutin och sådär. Så att bara med lite stolp in så tror jag att det kan bli väldigt roligt för Uruguay. Och det riktiga långskottet är om man vill köra då turneringsvinnare i Uruguay, 41. Och sen kan man väl även lägga in som bästa målgörare Darwin Nunez. Då får man 251 gånger smetan.
Ja, där börjar vi snacka, ja, snacka odds.
Ja, nej, men om man vill åka på någon riktigt lång semester så kanske man kan pröva den då.
Ja, det är riktigt spännande. Vi hörs igen när turneringen är igång. Nu har vi gått igenom alla grupper. Och de här spelen som du har hittat under veckan från Steven Lee, de hittar du på hyper.com. Och kom ihåg att du måste vara 18 år för att spela. Och är det så att du eller någon du känner spelar lite för mycket, så gå in och läs på stödlinjen.se. Vi är ganska överens. Så ifall vi är lika överens med grupp H då, där hittar vi Portugal, Ghana, Uruguay och Sydkorea, den sista gruppen. Ska säga, vi spelar ju in det här avsnittet några dagar i förväg från att det släpps, så det kan ju hända saker. Men vi börjar med Portugal, och ni nämnde Neymars sista VM, Cristianos sista VM får vi väl ändå konstatera att det är. Han skulle ju aldrig konstatera det. Neymar har sagt att det är hans sista VM. Cristiano kommer ju aldrig säga att någonting är över. Därför att han skulle spela fotboll tills han är 63. Men
visst. Och han skulle säkert få spela landslagsfotboll tills han är 63. Om han ville.
Om han ville. Han har gjort rätt mycket för portugisisk fotboll. Det får man ändå säga. Och det är ju fortfarande Cristiano som på något sätt ska göra det. Men om vi tittar på det här laget så finns det ju andra spelare som man känner... Det är också spelare som kan göra det. Jag tänker på Bernardo Silva. Nu är Diogo Jota skadad, men
Rafa Leao.
Men i backlinjen Ruben Dias.
Cancelo
såklart.
Pepe.
Det som kanske är frågan är väl det mer defensiva mittfältet. Det är ju där Carvalho har spelat tillsammans med Ruben Neves. Mm. Det är väl kanske där de stora frågetecknen, men ändå
Palinha är ju inte fysiska, man har varit ganska klass, bra
det är ändå, fullen, det är ändå kompetenta. Man hade ju haft en sån spelare i det svenska landslaget, så hade vi ju inte tackat nej om man säger så.
Ruben Neves kanske inte ser mycket ut för världen alla gånger, men det är, man vet ju vad man får, ja. Och det är liksom det är 3-4 plus varje gång i varenda match konstant. Det var ju därför det var större lag i Premier League som var och ryckte honom nu i somras också. Så
och fortfarande rycker.
Ja.
Så att, nej men alltså Portugals trupp på pappret är en av de absolut bästa i den här turneringen och där på alla positioner egentligen. De har ju en extrem bredd. Det finns egentligen inga... Jag tycker inte det, för mittfältet är en alltför stor svaghet. Det är kvalitetsspelare på den positionen också. Ja. Den stora svagheten ligger i kan Fernando Santos hantera det här materialet och få dem att nå maxnivå. Det har man varit väldigt tveksam till ganska länge. 2016 när de vann EM och Santos var förbundskapten och Ronaldo fick lyfta den där bucklan till slut, då hade han ju ett katastrofalt material runt omkring sig. Det var ju vissa spelare man undrar, men hur överhuvudtaget lyckades de här gå och vinna EM, om man ska överdriva lite. Och då funkar
karisma.
Nej, men jag tänker på han.
Saknar man varje dag.
Nu står det helt still i huvudet vad anfallaren som avgjorde i en final heter. Ja, precis. Ja, det var ju en högst medioker fotbollsspelare. Det var ju sanslöst att han vann ett EM-guld. Det var det materialet man hade den då. Och då funkar det att spela den här defensiva, hårda liksom pragmatiska fotbollen. För han hade inte velat släppa den, alltså melodin riktigt, och även om man har en uppsjö av offensivt material att jobba med, så är det inte så pass flytande. De har inte lyckats på något sätt göra rätt för epitetet Europas brassar. Nej. Av att de inte riktigt får ihop den offensiven. Du har ju så mycket material. Och Joao Felix kommer alltså från ett Atletico där han inte är ute just i full och till ett Portugal.
Vad händer där?
Han kommer ju knappt spela för att liksom...
Nej, precis. Jag menar, vi har nämnt Bruno Fernandes liksom.
Ja, just det, han ja.
Alltså det finns så otroligt mycket bra fotbollsspelare just nu. Jag menar, och vi har ju, alltså lagen i toppen, i Europatoppen har ju bara fyllt på med portugisiska spelare de här senaste åren. Alltså kolla Manchester City med Cancelo, med Bernardo Silva, med Ruben Dias och så vidare.
Matheus Nunes har du till mittfältet också i Wolves dessutom. Han kostar en halv miljard i somras.
Portugis i Wolves.
Renato Sanchez kanske?
Ja, sjukt va?
Ja, Renato Sanchez
är ju... Renato Sanchez
ska in också. Vitinha har varit helt okej ordinarie PSG, så han kanske vi ska ha in på det där mittfältet också. Om vi vill.
Ja, men det är nog den sjukaste truppen skulle jag säga i hela VM. Det är så...
Målvaktsbesättningen också är inte så dålig. Nej. Även någon av dem där ska ju peta, så att... Vem är det i kassan? Är det Sa eller...
Det är Rui Patricio.
Det är Patricio fortfarande.
Ja, det måste det väl vara.
Sa har ju varit Premier Leagues bästa målvakt i 2,5 år nu. Så att det är hårt.
Antoni Lopez är ingen dålig målvakt i Lyon, om vi ska säga så heller. Så att de har ju, vilket material de har. Men det är just
och
det.
Nelson Samedo ska in också och få skället av Cristiano. Ni kommer ihåg det i Nations League-matchen när Cristiano gick ut och krävde att Nelson Samedo skulle bytas ut för att han tyckte att det var för dåligt spel på den kanten.
Viktigt att poängtera är att det är alltså innan den truppen har tagit ut Nelson Samedo kan inte vara med. Tänker jag personligen, men vem vet?
Jag vet inte.
Diogo Dalot ska väl in där?
Ja, Dalot ska ju. Men hur är det med Jota? Är det helt kört?
Det är helt kört. Han är borta. Ja. Och, vilket är ju faktiskt ett ganska stort, man tycker de har så otroligt mycket offensiv kraft, men Diogo Jota kanske har varit den bästa målskytten i det portugisiska landslaget. Just i landslagströjan har han varit en målgaranti verkligen under de senaste åren. Så att,
men när Cristiano har gjort en del mål också.
Ja, Cristiano har ju såklart gjort en massa mål och massa viktiga mål och sätter ju alla straffar och så vidare. Det rådde ju inte tvekan om. Men jag tror att hade Jota varit frisk så hade han varit ett startalternativ i det här laget. Absolut. Så.
Men en viktig aspekt är ju också att att man inte blir för beroende av Cristiano. Det har ju varit ett problem tidigare i mästerskap också.
Och det har ju varit ett problem för alla klubblag han spelat i också, att han tar ju upp väldigt mycket syre. Mm.
Och framförallt i ett Portugal där han är den största genom tiderna.
Ja, och vi har pratat om Bruno Fernandes med alla kvaliteter han har och vilken fantastisk fotbollsspelare att han har haft svårt tillsammans med Cristiano Ronaldo att få de ytorna och få ta den platsen som man behöver för att verkligen kunna spela sin fotboll.
Ja, nej, men det spelar som Rafa Leão till exempel. Att
ja,
han bara
jag tänkte precis
lös.
Fråga, vad tror vi om honom då? För jag har med honom i min VM-11, men det är så här...
Jag vill så gärna att han är självskriven i startelvan. Mm. Jag vill så gärna att han får fria tyglar och bara springa med den där bollen, med det här patenterade leendet han har när han bara kör. Men jag vet inte, för att det är Santos som är förbundskapten och det skulle inte förvåna mig om han väljer en mycket mer pragmatisk... defensiv approach till det hela. Du måste ha den typen av spelare som han kan ju bidra med en viss grej som inte någon av de andra portugiserna egentligen kan idag. Säger man vill om Bruno Fernandes, Joao Felix och så vidare. De har inte den här liksom glimrande speeden och den här en mot en förmågan som Rafa Leão och Cristiano Ronaldo hade det en gång i tiden. Det har han inte idag. Det var väldigt många år sedan han hade det. Men ja, jag hoppas verkligen att han är självskriven och får bara släppas lös fullkomligt, för då kan det bli väldigt roligt framåt.
Om, säg så här, om Jota hade varit med
så då hade Jota gått före Rafa Leão från start, tror jag.
Ja,
men jag hade ju valt Leão före Jota alla dagar i veckan.
Okej, okay, ja.
Men också, det är lätt att sitta här och säga när man inte har den här truppen och har jobbat med.
Ja,
och
sen det, när vi spelar in det så är inte truppen än presenterad. Och som ni hör, det är ju otroligt mycket bra fotbollsspelare att välja på. Och någon måste ju stanna hemma. Någon av alla de här som vi har nämnt, kanske förutom Nelson Semedo.
Nelson Semedo, ja, så svårt att se det. Ja.
Kommer kanske få stanna hemma, men kan vi... ta ut alla de här centrala mittfältarna i en
jag trupp. Är inte säker på Joao Felix med.
Nej, det är inte säkert att och då pratar vi en miljardspelare som var en av Europas allra hetaste anfallare för ett par säsonger sedan.
Vad gör Eder nu för din fräsa?
Ja, det är en bra fråga.
Jag ska kolla upp när vi går vidare i
spelfilmat.
Vi lämnar Portugal då och går vidare till Ghana. Ett väldigt Premier League tungt en Premier League tung trupp får man säga. Thomas Partey såklart, den stora stjärnan. Tarik Lamptey är ju där och spelar för Ghana nu för tiden. Fick inte chansen i det engelska landslaget. Finns ju gott om ytterbackar där och välja på. Valde att spela för Ghana istället. Blir ett intressant VM för honom. Han har väl en, vad jag har kunnat hitta, landskamp än så länge för Ghana.
Ja, men det är speciell karriär där, för att när han väl spelar så är han ju alltid bäst på planen oavsett vad motståndarna heter. Men det är väl de där baksidorna som inte riktigt håller. Nej, för den det. Speed han har.
Al Raed i Saudiarabien, senaste klubben på Eder, hittade jag precis här. Men sen, han gjorde väl lite mål där också. Jag hade glömt att han var så lång. Men i alla fall, 1,90. Men just det här med att värva in spelare till landslag, så Tarik Lamptey pratar ni om här. Ja. För den jag reagerar på är ju Iñaki Williams.
Ja, just det.
Atletic-klubbikonen som har spelat för det spanska landslaget. Men inte då i tävlingssammanhang. Han har inte spelat matcher eller minuter än och varit uttagen i vissa trupper. Och därmed då varit fri. Han har ju velat spela för Spanien och väntat på att Lucho Enrique ska ringa honom. Inget samtal. Men jag vill spela det här VM:et. Jag börjar ändå komma till lite till åren. Ghana har säkert ringt varannan vecka i flera års tid för att få hit honom. Nu fick de ett okej. Men jag spelar för Ghana. Så att Iñaki Williams i den truppen ska bli jättekul att följa.
Är det något japanskt påbrå där också?
Iñaki är otroligt baskiskt.
Är det?
Ja.
Ja, det lät japanskt. Jag tänkte också, för att du ville lyfta fram honom, så tänkte
jag här. Jaha, jag lyfter fram annat än japaner. Ja, Iñaki Williams är ju baskisk och han har ju det pågående rekordet rätta mig om jag har fel, för också flest matcher i rad i Athletic Club. Helt sanslöst rekord han håller på att slå där. Så vitt jag vet här nu i alla fall så har det väl inte brutits den sviten. Hoppas jag i alla fall inte att den har gjort. Då får jag ta tillbaka det i sånt fall. Men nej, men som sagt, Inyaki där. Sen har du också som gamla, alltså grundbultarna i det här laget, också Thomas Partey givetvis på mittfältet.
Bröderna Ayu.
Ja,
André är väl fortfarande lagkapten som jag har förstått. Han spelar ju i Qatar nu för tiden.
Hemmaplan.
Men brorsan har faktiskt varit väldigt väldigt bra i Crystal Palace i år. Kanske gör en av sina starkare vår eller höstar. Om jag ska vara riktigt ärlig, är ju helt självskriven där. Men det var ganska mycket spännande spelare.
Amartey har vi också.
Amartey i försvaret blir jätteviktigt. Ja. Du har mycket yngre, Salisu i Southampton. Mm. Du har Sulemana i Rennes som jag tycker är väldigt spännande att följa.
Kudos från Ajax.
Ja, verkligen.
Jättespännande spelare ju. Är ju fin och ja, men det finns liksom ganska mycket kvalitet i det här. Och såklart man fått in en Tarik Lamptey som du säger, alltså när han är på plan och han är frisk, då är han nästan ostoppbar i vissa sammanhang. Han kan ju verkligen vara en joker som ytterback för ett sånt här Ghana. Och hittar han formen,
är han frisk? Mardum då som ytterback, försvarande ytterback, sprungit upp och ner på din kant i 70 minuter, så byter de in Tarik Lamptey.
Ja, precis. Som bara 100 km i timmen och bollen klistrad i fötterna. Liksom. Det som kan vara svårt för en sån spelare, tänker jag. Alltså i landslagssammanhang och mästerskap, ofta ganska defensivt präglade lag. 1,63 lång. Han behöver lite ytor för att ta sig runt, för att han kan inte ta för mycket dueller, för de förlorar han ju på vikt helt enkelt. Han är en liten kille.
Lär väl vara Odoi som går före där på den positionen till början i alla fall, kan man tänka sig. Men det är ju en rolig joker att ha in, och det är kul för mig att ha fått in de här spelarna. Det är spelare som verkligen uppskattas av Ghana, att ha fått in, att de vill representera Ghana här nu. Och som sagt, det är ju Inyaki, blir väldigt spännande att se vad han kan göra och om han kan bära det här laget också offensivt. För de har inte haft den här riktiga, de har haft Asamoah Gyan i tidigare mästerskap, och det är ju en stjärna om något. Men nu har de inte Asamoah Gyan, utan nu har de ju Inyaki Williams istället.
Vi ska till Uruguay som också har ett fantastiskt lag på gång här. Det är svårt att veta vart man har det här Uruguay. Men alltså anfallsparet Darwin Núñez, Luis Suarez, det har ju något.
Ja, både kvalitet och grisighet.
Det är ett fullständigt dårhus. Ja,
alltså. Men det uruguayans landslag ska vara ett dårhus. Ja. Alltså det är ju den uruguayanska garran som det heter, Garracharoa, alltså den här klöset som de har, och det som symboliserar en uruguayansk fotbollsspelare, det besitter ju de här spelarna i det här laget också. Spelare som Luis Suarez, Darwin Núñez, Fede Valverde, José Jiménez, alltså de symboliserar ju verkligen det här på ett sätt. Jag, det här är ju ett av mina absolut favoritlag där.
Fortfarande Jiménez och Godin längst bak.
Ja, alltså du har ju Ronald Araujo dessutom. Och om man är tillbaka från sin skada, han lär väl i och för sig gå som högerback, vilket han har gjort med bravur också i landslagssammanhang. Men som sagt, det finns ju jättemycket alltså riktigt bra material i det här laget. Det ska bli väldigt spännande att följa.
Och spelare i form, Betancourt i Tottenham, jättefin. Valverde nämnde du, han har ju haft ett enormt genombrott.
En av världens absolut bästa mittfältare för tillfället, Fede Valverde. Och då överdriver jag inte.
Luis Suarez är ju såklart ganska långt över sin peak. Å andra sidan, i landslagströjan, plus att vi vet ju liksom höjden som finns och den där vansinnet som bubblar i den kroppen som man inte ska underskatta. Ja, som ibland kan vinna dig i vilken match som helst.
Sen ska väl Cavani ska väl med i truppen också och agera någon slags super sub.
Det lär han väl göra. Det har varit lite konstigt om man inte gör. Men det är som sagt, den här truppen är inte heller helt uttagen. Men han är ju med i bruttotruppen i alla fall till det här mästerskapet, så vi får väl se. Men det finns ju många liksom galningar överlag.
Ja, men framförallt offensivt. Jag menar, bara se de här anfallarna tillsammans med Valverde, med Betancourt och sådär. Det finns så mycket kvalitet bara. Det kommer vara häftigt att se på.
Jag är lite nyfiken hur man kommer att använda Fede Valverde. Alltså med tanke på att nu i Madrid så har han ju varit kanske allra bäst när han har fått spela högerytter här och bara storma. Han är ju väldigt mångsidig. Han kan spela inne mitt som är hans primära position. Han används mycket som högerytter.
Jag har nästan tänkt på honom och Betancourt tillsammans. Men du kanske måste ha något defensivt bakom dem.
Ja, och då är frågan, vem skulle det vara? Naitan Nandes håller väl inte riktigt kvaliteten riktigt för
Torreira.
Ja, Torreira givetvis. Skulle kunna gå in där också.
Sen tycker jag inte att Torreira riktigt håller fysiskt. Han har ju kanske pannbenet, men han är lite för liten. För den rollen ensam.
Pitbull-terrier.
Jo, men det är absolut. Men att ensamt ankare med två stycken som stormar framåt. Nu kanske Betancourt är lite mer
han är ju balanserande.
Tvåvägs än vad Valverde är, som ju är mer offensiv.
Det är ju ett galet mittfält i alla fall. Och Fede Valverde är ju bara kaos på en fotbollsplan på ett positivt sätt då.
Ja, det är de ju allihop.
Jo, det är det. Och det ska bli jättekul att följa. Men jag tror att de har något bra på gång. Nu är det ju inte den gamle sympatiske Tavares som sitter där på förbundskaptenposten och mer. Han har ju, utan han har ersatts där. Så att det blir också spännande att se hur det här Uruguay kommer funka då. Men jag har dem väldigt långt i den här turneringen. På förhand har jag. För jag tycker att de har så otroligt mycket material. Som här, det här är ju Luis Suarez sista chans, ska jag säga. Så
gud,
det är ju,
ja,
tillför ju en hel del. Du har spelare som verkligen är i form. Du har en bra bredd på truppen. Men inte helt lättlästa heller på det. Många spelare som också har gjort det bra borta i Sydamerika. Där Azaeta, yttern är ju ett namn som kanske inte många känner till, som är duktig. Nicolas de la Cruz, en annan spelare i River Plate i vardags. Mycket bra spelare överlag och bred trupp. Och det är helt sanslöst att vi varje år kan säga det om Uruguay som har 4 miljoner invånare.
Ja, det är de faktiskt sanslöst.
Producerar där. Och de har den här hungern också längst fram i Darwin Núñez. Man måste verkligen ta med det. Han missade sydamerikanska mästerskapen förra sommaren på grund av skada. Då hade han redan slagit in i landslaget och var given där uppe, missade då på skada. Det var oerhört tungt för honom, har man förstått, rent personligt, att missa det mästerskapet som skulle bli hans första. Nu får han chansen i VM och han kommer att det är rött kort i första matchen.
Ja, det är risk för det, men det känns som att det kommer
det verkligen. Det finns många som tävlar om det här röda kortet, kan jag säga.
Men det känns som att det är bra timing att VM kommer nu för Núñez. Han hade liksom lite svårt att akklimatisera sig i början när Liverpool, ett helt nytt språk som han fortfarande kanske inte riktigt
behärskar. Nej, jag tror inte han pratar ett ord engelska än.
Men nu börjar han liksom hitta någon slags form i Liverpool här, och sen kommer han till landslaget med alla sköna gubbar där och
absolut
behärskar språket och det kan bli
och han, precis som alla andra, är ju ett kaos där det, liksom vad som helst kan hända. Han har ju, och det har vi ju sett också i Premier League, när han väl har kommit in och fått lite förtroende och spelat bra, så har han ju varit fantastisk. Alltså, han har ju kunnat vända ut och in på hela försvar, inte med liksom någon bländande teknik, men med den här med inställningen, snabbheten, att han bara liksom kliver rätt på och in. Och tror oerhört jobbig att möta, tror jag. För att han har ju storleken också. Det är väl kanske det som skiljer honom från honom. Han är riktigt stor och stark.
Mardröm för mittbacken av Stellan Smått. Det är anfallsfare. Ja, alltså, vilken tjuvnup där i
det kommer vara väldigt grisigt.
Råka stämpla någon så här.
Minns ni det här VM-målet, ett av de snyggaste som har gjort det här, när Cavani och Suarez väggar fast från två olika kanter.
Precis, världens längsta väggspel.
Jag bara tänka på det, alltså, det är så sanslöst vackert.
Det är lite det man förväntar sig utav Uruguay också, att det ska vara spektakulärt och eldigt och ett rött kort här och där och vackra mål och allt det som uruguayansk fotboll innehåller. Därifrån är steget rätt långt till Korea, skulle jag säga. Det är ett ganska anonymt lag med ett stort undantag, såklart. Heung-min Son, kanske enskilt största stjärnan för sitt specifika lag. Jag menar, du har Heung-min Son, sen har du ingenting, och sen typ, kommer några.
Kim Min-jae, monstret säger emot, skulle jag säga.
Jo, men absolut, det är klart det finns andra spelare, men
Heung-min
Son är en superstjärna, och i det här laget, i det här sammanhanget, och tyvärr då får vi säga, med den skadan han drog på sig, den här ansiktsfrakturen, han är ju med, han ska spela, säger han, men hur påverkad kommer han vara utav det som har hänt de här sista, den här rehabiliteringen?
Alltså vi har ju sett...
Det också en ganska svag höst, ska vi säga, bakom sig.
Så vi har ju sett spelare spela med hjälm och mask och sånt också. Och sen är vi... Son är väl inte någon som ska in och stånga sig i nickdueller nödvändigtvis, även om du sa det innan vi började spela in här, att han är faktiskt ganska bra på huvudet också, men det är inte optimalt, kan man inte säga. Så här kort in på VM:et.
Om han har två ben så spelar han om han vill. Ja. Så enkelt är det ju. Så viktig är han, det är han ju faktiskt.
Ja, men det känns som att han är den spelaren, lite det var ute efter innan, han är den enskilda spelaren i hela mästerskapet som är viktigast för sitt lag. För utan Heung-min ser man ju inte det här Korea åstadkomma speciellt mycket.
Så samtidigt där Paolo Bento fått ihop, där är ett väldigt bra lag. Jag tycker Sydkorea tar ganska många steg och ändå hittat ganska rätt i hur de har agerat. De hade ett väldigt bra kval. De har en bra grund, bättre grund än vad de brukar ha inför mästerskap, tycker jag. Med just Kim Min-jae som jag nämnde har varit en av Serie A:s bästa mittbackar. Självklara ledaren i det här försvaret, totalt skoningslös. Han har ju smeknamnet monstret av en anledning. Livsfarlig att möta. Du har en spelare som Lee Jae-sung på mittfältet som kan sätta tempo och styra och ställa till vardags i Mainz. Du har Hwang Hee-kan på topp som är van vid att spela på en väldigt hög nivå och kan göra mål och vet vart målet är benäget. Kang In-lee, om du tittar på någon som har liksom framtiden för sig i Mallorca också, som börjar få lite mer stabilitet även om man inte riktigt nått den nivån som man vill. Så att de har ett bra lag och det funkar väldigt bra tillsammans, så många spelare som fungerar bra. Jag tror att de kan skrälla. Jag tror inte de går vidare från den här gruppen, för det är den roligaste grundpappret i det här VM:et, tycker jag, till att börja med. Vi kom till det roligaste sist här. Men däremot så är det ju helt omöjligt nästan för Sydkorea att lösa det här om de inte ställer till med en riktig superskräll. Eller att Heung-min då verkligen lyfts av den här masken som han lär behöva ha när han spelar.
Ja, sen ska ju sägas också att det inte bara skadan, han har ju också haft en säsong som har varit verkligen allt annat än bra. Från att ha varit liksom en av Premier Leagues absolut bästa spelare i fjol till att vara i stort sett osynlig här första halvan av den här säsongen. Så. Men det är kanske å andra sidan det här han behöver, ett VM och liksom en ny start på något sätt.
Han behöver ju inte spela för att undvika lumpen någon mer i alla fall. Han löste ju det tidigare, för det var ju prat om det en gång.
Asiatiska mästerskapen, va? De var tvungna att ta medalj.
Ja, för att undvika lumpen, liksom allmänna militärtjänstgöringen i Sydkorea. Det lyckades han ju undvika i alla fall. Så den pressen, han har ju avverkat den lilla korta som han behövde göra.
Ja, det dök upp några bilder.
Ja, han var ju där och gjorde sin plikt, men han behövde inte göra den på lika lång basis som många andra har behövt göra. Vi har sett många så här, artister och så vidare från Sydkorea som har tvingats i liksom hiatus i något år eller vad det är på grund av just tjänstgöringen. Där slipper han ju.
Såg även på OS, jag var där och bevakade golfen, det var det sydkoreaner som spelar på PGA-touren. Det var liksom så här, ta medalj på OS, annars ska du åka och göra militärtjänst.
Ja, det är hårda bud.
Ja, det är hårda bud.
Det är lite annan annan inställning till värnplikten där.
Ja, hur tippar vi grupp H då?
Uruguay 1, Portugal 2.
Sticker ut hakan.
Är det så utstickande?
Ja, lite får man ändå säga.
Så är väl Portugal ändå förhållandevis stor favorit till att vinna gruppen.
Men det är ju inte förvånande om Fernando Santos riskminimerar sig till 0-0 i premiären heller. Det är ju det som är... Ja, det är mitt... Jag vet inte hur stor skräll det är, men jag har det.
Vi ser inte Ghana skrälla.
Lite miniskräll. Men jag tror Portugal 1, Uruguay 2.
Ja, man ser, alltså, man hade gärna sett Ghana liksom
Ghana-Sydkorea hade
få till någonting. Ja, Sydkorea är jag inte så där jättemycket för. Jag tycker att det är lite för anonymt, men kanske för att jag inte har så bra koll på kanske de koreanska spelarna. De spelar väl i mycket i Tyskland, va?
Ja, bland annat Lee Jae-sung i Mainz och så vidare. Men som sagt, Kim Min-jae. En annan detalj om Kim Min-jae: han har alltså jättestort Carpe Diem tatuerat över bröstet. Om någon undrar. Väldigt icke-sydkoreanskt, men så är det. Det är inte ens 2+. Alltså, det är en horribel tatuering. Men det är så otroligt icke-sydkoreanskt att ha den också.
Ja, men det hjälper den ju. Det hjälper den ju i sådana fall. Nej, men jag tror som ni, det är ju Portugal och Uruguay som det står för. Det kan ju bli ganska viktigt också att vinna sin grupp med tanke på att vilket motstånd som väntar då i åttondelsfinal. Så att just matchen de två emellan kan bli riktigt het. Det finns ju som vi har varit inne på, enorm kvalitet på båda sidor.
Finns ju viss liksom alltså ganska hetska spelare på båda sidor också, om vi ska säga så. I...
Ja, så är det. Så är det väl det är två gula som krävs för avstängning.
I gruppspelet, ja, fram tills kvartsfinal.
Jag vet, alltså, de gör ju om de där reglerna på när de börjar ta bort gula och sånt där inför varje år. Jag har faktiskt inte sittande stund koll på det.
Men det är det... väl inte så att det nollställs efter gruppspel. Så generösa kan de inte vara. Det måste väl vara en
alltså, kvartsfinal. Ja, det är någon ytterligare match innan det nollställs.
Nej, jag tror att det är någon ytterligare också. Två i grupp. Men det är också en annan, förutom att det är en väldigt spännande grupp på förhand, tycker jag, med och liksom dödens grupp på pappret. Så är det ju också, alltså Uruguay var vi inne på, de är galningar. Portugal, ja, vi har Pepe och hela gänget och det är spelare som inte lägger några fingrar emellan och kan vara riktigt griniga. Sydkorea, hur de spelar ibland, det är inte många fingrar emellan där heller. Och så Ghana, på, ja, det kan smälla i den här gruppen. Ah. Så att det är utan tvekan min favoritgrupp att följa det här mästerskapet. Ja, förutom Japans grupp då.
Ja, förutom Japans grupp.
Givetvis.
Hörde ni, grymt att ni var här och pratade grupp G och H. Nu är det bara några dagar kvar då från att det här släpps till att VM drar igång. Och VM-11 fortsätter vi tipsa om då såklart. In och gör era lag. Utmana oss och andra poddar. Kan man göra. Vi kommer tävla som Sportbladets VM-podd. Sen kan man också utmana våra personliga lag då såklart. Makoto, jag vet att du har lagt ner enormt mycket, och vi har ju Mr. Fantasy här i rummet.
Så är det.
Ge mig ett tips. Alltså en spelare, ditt bästa kap,
ja,
liksom.
Ja, bästa kap. Jag måste kanske säga Castan då i Belgien.
Oh,
väldigt billig, kommer ha en framskjuten ytterbacks.
Gör en del poäng i Leicester.
Om jag inte helt minns fel så ingår nog han i listan. Jag gjorde över lite fynd också till spelet, men det är helt ut och cyklar.
Som sagt, det är ett par dagar kvar till deadline för VM-11. In och ta del, anmäl er till ligorna så ses vi där. Härifrån inför programmen säger vi tack så mycket, och när ni lyssnar på oss igen, ja, men då har premiären spelats och spelen är igång. Tack för idag. Andreas Makoto, tack för att ni var här. Tack för att ni som har lyssnat. Hej. Sportbladets VM-bevakning görs i samarbete med Amnesty. Vill du veta mer om VM-landet Qatar och mänskliga rättigheter, så besök amnesty.se.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.